No perfect people allowed. Jag tror att de allra flesta människor kan känna igen sig i beskrivningen att det inte var alldeles helt perfekt. Jag kan göra det i alla fall, och antagligen du också. Så gott att se, alltså alltid en sån glädje tycker jag för att komma till Guds hus och mötas så här. Jag tänkte på när Jan delade lite grann från vår resa till Mali. Att det är så kolossalt mycket som sker, och vi vet inte alltid. Det var en kolossal glädje att få se det som man har hört talas om tidigare. Se alla de här 20, vi såg inte alla, men det finns 20 kyrkor bara i Bamako och i huvudstaden. Vi har ett 80-tal kyrkor utöver landet som vi är med på olika sätt och stöttar. Och den här lilla rörelsen som inte har funnits så där jättelänge, som egentligen är en sammanslagning av två tidigare samfund, eller vad vi ska kalla det, har gått från en handfull, några hundra människor. Idag är man mellan 6000 och 8000 människor som tror på Jesus och som vi står tillsammans med. Och det är så härligt. Och du som var här i söndags vet att vi också bad speciellt för mycket av de projekt som vi gör när det gäller missionen, och speciellt i Mali gör vi för SIDA medel. Och du vet att det har blivit en liten fnurra på tråden mellan SIDA och PMU, om man kan uttrycka på det sättet. Och jag uppmanar det som brukar be att be för den situationen. Nu förra söndagen i torsdags så möttes företrädare för PMU och företrädare för SIDA igen. Och SIDA kan liksom inte backa från beslut man har tagit att liksom dra tillbaka och sådär, men utan att förlora ansiktet, det vill man inte göra. Men man har i alla fall gjort så här nu att man förlänger det som redan gäller i 3 år till. Det är väl härligt. Det lönar sig att be. Nu är vi inte beroende av det. Vi ska fortsätta att sprida evangelium och fortsätta att hjälpa de fattiga med eller utan statliga medel. Men det är ju rätt bra om vi får dem, eller hur? För då kan vi göra ännu mer. Men fortsätt gärna att be för det. Jag träffade Niklas Lindgren som är direktör för PMU igår i förrgår. Det finns ett behov av att fortsätta be, lyfta upp den här situationen, att vi kan fortsätta att hjälpa de allra fattigaste på denna jord. Amen. Perfekta människor äga ej tillträde eller undanbedes. Det är rätt gott att känna att det är så. Vi vill vara en sån församling där alla vi som inte är perfekta kan få träffas och liksom ha en klubb omkring det temat, att vi är inte perfekta. Och alla de som är perfekta, de får liksom hitta en annan kyrka där de kan vara tillsammans, för att den här kyrkan är för människor som inte är särskilt perfekta. Bara så du vet det. Va? Känner du att du är perfekt, du får gärna hänga med oss liksom och se hur det är att inte vara perfekt. Men det finns säkert andra församlingar för dig som är perfekta där du kan... Titeln på den här temat, bara göra en liten resumé om vad vi talade om förra veckan när vi startade det här temat. Titeln är hämtad från en bok av pastor John Burke som heter just det, No Perfect People Allowed, Creating a Come As You Are Culture in the Church. Där han inleder boken med att säga, vad har en buddhist ett biker på? Vi har en biker på här, Roll och... En gay-aktivist, någon som egentligen bara var på genomresa, en högutbildad teknikingenjör, en muslim, en ensamstående mamma i 20-årsåldern, en judet sambopar, en ateist gemensamt, och så säger han så här, de är framtidens kyrka. Och jag tror att det är så. Och det har alltid varit så. Vi läste en del texter som visar på att kyrkan har alltid faktiskt bestått av människor som är lite trasiga, lite vilsna, eller som Jesus säger, en smula förlorade, eller ganska rejält förlorade. Det är kyrkans identitet. Jesus säger om sig själv, jag har kommit för att söka efter och rädda det som var förlorat. Han har inte kommit för de perfekta. Han säger, det är ju inte de friska som behöver läkare, utan det är de som är sjuka. Det är de som är lite trasiga som behöver Jesus. Jag har berättat förut, och jag tycker själv att det är ett av mina allra bästa svar jag någonsin har gett en människa. Jag satt på flyget tillsammans med en sån här framgångsrik affärsman. Han sa, vi pratade lite grann och kom fram till att jag då är pastor och sysslar med kristen tro och så här, man sa, men det där med religion och kristen tro sånt, är det inte bara för svaga människor? Jag omedelbart utan att ens hinna tänka, jo men det är det. Det är bara för svaga människor. Amen. Kristen tro är inte för starka människor. Är du stark så... Nej. Kyrkan har alltid bestått av människor som är lite vilsna, som är lite trasiga, som är förlorade. Och vi läste från Matteus 9:36 vers söndagen. När han såg folkskarna förbarmade han sig över dem eftersom de var rivna och slagna som får utan herde. Och vi talade om förra söndagen, jag ska bara ta en snabb resumé, om Guds ersättningar. Alltså det som vi människor ofta tar till för att fylla det tomrum som finns inom oss. Att fylla vår längtan efter mening och mål i tillvaron. Det är tomrum som egentligen bara Gud kan fylla. Men det har vi inte alltid fattat. Och så försöker vi att fylla tomrummet med allt möjligt annat. Och vi sa att för en del så tar sig vilsenheten och trasigheten uttryckt i ett gudlöst utsvävande liv. Det som vi traditionellt kallar synd. Och för andra tar sig samma vilsenhet och tar sig ett uttryck i religion, i moralism, i lagar och regler. Att ändå liksom försöka att vara okej. Och så sa vi att allting som tar bort någonting från evangeliet och säger att jag behöver inte Kristus leder till ett liv i gudlöshet. Men det vi inte alltid är medvetna om, det är att allting som lägger till någonting till evangeliet, som säger Kristus är inte nog, vi måste försöka lite grann själva, leder till samma gudlöshet. Det är bara att man tar en annan väg dit till gudlösheten. Oavsett så har vi, om vi lägger till eller om vi drar ifrån, så missar vi alltihopa. Och jag skulle vilja stanna en stund idag inför en av Bibelns allra mest välkända berättelser. Tror jag att det är i alla fall, och som vi har stannat inför en och annan gång under min tid här och säkert tidigare också. Ifrån Lukas 15, den berättelse som vi refererar till som berättelsen om den förlorade sonen. Eller som överskriften säger i min bibel, liknelsen om den återfunne sonen. Och egentligen så är båda de liksom rubrikerna ganska underliga. De är i ental den förlorade sonen. Eller den återfunne sonen. Och det är lite konstigt därför att så här börjar berättelsen som Jesus började. Och för en gångs skull ska du få sitta ner när vi läser Guds ord. För att jag ska hoppa i den här texten. Det blir så konstigt om du ska upp och ner så. Så nu får du sitta då. Men berättelsen börjar så här i Lukas 15 och vers 11. Att vidare sa Jesus, en man hade två söner. Eller hur? En man hade två söner. Den yngre sa till sin far, får ge mig min del av egendomen. Då delade han sin egendom mellan dem. Kort därefter packade den yngre sonen ihop allt sitt och for långt bort till ett främmande land. Där förde han ett utsvävande liv och slösade bort det han ägde. Men när han hade gjort slut på allt kom en svår hungersnöd över det landet och han började lida nöd. Och så vet du som har läst den här berättelsen och kanske hört den många gånger förut att efter några turer så bestämmer sig den här grabben för att det här funkar inte. Jag ska gå hem igen. Han inser att jag har gjort bort mig nu. Jag har riktigt, riktigt gjort bort mig. Och jag är inte värdig liksom att komma tillbaka till min far som son i huset längre. Men jag kanske kan övertyga honom om att jag kunde få komma in som en tjänare, som en dräng, som en slav. Bara jag fick lite mat och liksom tak över huvudet. Och det är vad han går och tänker på vägen hem. Men när han kommer i närheten av det ställe där han en gång flydde ifrån, så kommer hans far springande honom till mötes och liksom sluter honom i sin famn och ger en full upprättelse, nya kläder, en fin ring och en Rolex-klocka eller vad det nu är, och liksom ställer till världens fest för honom. Men grejen är att den handlar inte bara om en förlorad son, den här texten. Utan den fortsätter, så säger den 25:e versen. att hans äldre son, alltså pappans äldre son som hade varit ute på ägarna, han kom och närmade sig gården, så fick han höra musik och dans. Han kallade då till sig en av tjänarna och frågade vad detta kunde betyda. Tjänaren svarade: din bror har kommit hem och din far har slaktat den göda kalven eftersom han har fått honom välbehållen tillbaka. Då blev han förargad och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte övertala honom, men han svarade sin far: här har jag alla dessa år slavat under dig och aldrig överträtt dina bud. Och du har aldrig gett ens en killing så att jag kunde vara glad med mina vänner. Så berättelsen handlar inte om en förlorad son. Den handlar om två söner och båda är lika mycket förlorade. Är du med mig nu? Den första är förlorad genom att dra ifrån och säga till sin far: jag behöver inte dig. Jag behöver inte det som finns här. Jag behöver ingenting av det du står för. Ingenting av det du är mer än dina pengar. Ge mig dem så drar jag. Den andra är lika förlorad genom att lägga till. Och säga: här har jag slavat, här har jag slitit, här har jag alltid ställt upp, här har jag gått på alla bönemötena, här har jag gett allt mitt tionde, här har jag varit med i varje festkommitté och städkommitté och gruppkommitté och söndagsskolkommitté och alla kommittéer som du överhuvudtaget kan. Jag har sannoliken ställt upp. Och dessutom har jag hållit alla reglerna. Och så har han lagt till och är precis lika lost som sin vildare bror. Och vi människor försöker ofta hitta vägen till frihet och tillfredsställelse antingen genom att bryta reglerna eller genom att hålla dem. Men faderns svar, jag älskar det när han säger så här: men du, mitt barn, du är ju alltid hos mig. Och allt mitt är ditt. Och det han vill visa här, tror jag, Jesus, det är att oavsett vad som är anledningen till att vi är lost, förlorade, du vet, faderns kärlek, Guds kärlek är ovillkorlig. Det är som att pappan säger att det jag ger, det ger jag ju fritt och förintet. Du är ju barn i huset. Och det budskap som pappan ger egentligen till båda söner är ett budskap om nåd. Jag har faktiskt fått någon fråga under de senaste veckorna. Liksom, varför predikar vi så mycket om nåd nu? Jag tänkte, vad ska vi annars predika om? Ja, det kan bli för mycket nu. Det kan det väl inte alls. Och varför är det så viktigt att predika om det här? Att inga perfekta människor passar in. Varför är det så viktigt att gång på gång på gång, som vi har gjort och gör och kommer att fortsätta att göra, understryka vikten av nåden? Jo, det är viktigt därför att den relation som du och jag har som kallar oss kristna, den relation vi har till Gud, är den relation vi förmedlar. Alltså den bild du och jag har som kallar oss för kristna, den bild vi har av vad det är att vara en kristen, är den bild vi förmedlar, det är den bild vi visar den här världen. Därför är det så viktigt att du och jag förstår vad allting handlar om. Och jag vill säga det och understryka det. Vi är en församling, så upplever jag det. Vi är en församling som visar väldigt mycket kärlek och väldigt mycket nåd. Det är inte liksom det att jag ser en brist i den här församlingen på kärlek och nåd. Det är inte alls det. Men jag upplever mig själv sitta ganska fast i det som jag kallar för prestationism. Är det ens ett ord? Det är ett ord nu. Jag har själv hittat på det. Och jag tycker det är ett utmärkt ord för att beskriva åtminstone min livssituation i vissa lägen, i vissa dagar i tillvaron. Alltså jag är jättebra på det här att sätta mitt eget värde utifrån hur väl jag presterar. Och vad som är måttstocken på hur väl jag presterar, ja, men det är ju ofta din respons på vad jag gör. Jag bara säger det här så du vet liksom vilka e-mail du ska skicka till mig varje dag. Nej. Men grejen är att jag kan ibland, åtminstone i mina mörkare stunder, mina mörkare dagar, så kan jag känna mitt värde utifrån hur många var det som tyckte att det var en bra predikan. Hur många var det som skickat positivt sms och hur många var det som skickat negativt. Det händer inte så ofta faktiskt. Men du fattar vad jag menar. Ja, men är du så fåfäng, Hultberg eller Hultgren eller vad du nu heter? Nej, men precis som du så är en ganska trasig människa som precis som du desperat söker bekräftelsen. Och vi såg när vi talade om för några veckor sedan utifrån Jakobs brev, vi talade om vår behov av att sätta på oss masker och spela rollerna. Hur desperat du och jag söker hos varandra efter den bekräftelse som vi faktiskt redan har i Jesus Kristus. Hela vår tillvaro bygger på att prestera. Vi är ständigt omgivna av de här kraven att lyckas, lyckas, lyckas. Jerry Bridge skriver i en bok som är alldeles utmärkt som heter Transforming Grace. Att min bild av kristenheten är att de flesta av oss tenderar att basera vår relation med Gud på vår egen prestation istället för hans nåd. Om vi har presterat väl, vad nu väl betyder för oss, så förväntar vi oss att Gud ska välsigna oss. Här har jag slavat och hållit alla dina bud. Och har vi inte lyckats så väl, så minskar vår förväntan. I den meningen lever vi mer av gärningar än av nåd. Vi är frälsta av nåd, men vi försöker leva på svetten av våra egna ansträngningar. Och jag tror att det kanske svåraste steget att ta, det har åtminstone varit och är fortfarande det svåraste steget för mig att ta i mitt kristna liv, jag har varit kristen länge, det är det här steget från väldigt mycket nåd. Det kan vi köpa de flesta av oss. Eller hur? Ja, men vi vet det är mycket nåd som går åt. Liksom. Vi vet det. Men att ta steget från väldigt mycket nåd till nåd alena. Bara nåd. Det är så sjukt svårt. Eller hur? Låt mig förklara lite grann vad jag menar med det här. När jag ser vad skriften säger om en kristen och speglar mig själv i det. Du vet, Jakobs brev säger att ordet är en spegel och vi ska spegla oss i ordet så ska vi se vad vi upptäcker så vi kan möjligen göra någonting åt det. Men när jag läser skriften, ser vad skriften säger om en kristen och speglar mig själv i det och liksom jämför det jag ser i ordet med det jag ibland upplever som verkligheten och sanningen om mig själv, så upptäcker jag, om jag ska uttrycka mig milt, ibland en viss differens. Bara liten, men dock. Sådana här texter till exempel. Han har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. Halleluja. Filipperbrevet 2:15. Så att ni blir fläckfria och rena, Guds oskyldiga barn. Mitt ibland ett falskt och fördärvat släkte bland vilka ni lyser som stjärnor i världen. Amen. Romarbrevet 8:29. De som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt att formas efter hans sons bild. Favoriten i sammanhanget nästan. 1 Johannes 4:17. För sån som han, Jesus Kristus, är, såna är också vi i den här världen. Kände du det när du vaknade i morse? Såg dig själv i spegeln i badrummet och sa yes, wow, jag är så grymt Kristuslik idag. Eller för att slå sista spiken i den här kistan. Liksom. När Jesus säger, var alltså fullkomliga så som er fader i himlen är fullkomliga. Alltså inte fullkomliga på ett vanligt mänskligt vis. Vi höjer ribban lite grann. Var fullkomliga, hur då? Så som er fader i himlen är fullkomliga. Okej. Utan jag jämför mig själv med den bilden, så stämmer det inte riktigt överens alla dagar i livet. För det jag ser hos mig själv, jag talar om mig själv nu för att du inte ska känna dig utpekad. Det jag ser hos mig, bara hos mig, det är uppror, det är synd, det är skuld, otillräcklighet, orättfärdighet och själviskhet. Det kan jag se hos mig själv. Aldrig hos dig, men hos mig. Och det intressanta och lite skrämmande, eller väldigt skrämmande, det är liksom vad som sker med mig när jag upptäcker den här differensen mellan vad ordet säger om mig och den verklighet som jag tycker mig uppleva i mitt eget liv. Vad som händer med mig när jag ser den differensen, det är att då börjar jag försöka. Då börjar jag försöka liksom ändå att på något sätt ta mig samman, fixa till det. Sköta mig bättre, jobba hårdare, ta mig i kragen, vad du vill. Och problemet med det är att allt mitt fixande, allt mitt försökande kommer i bästa fall åt bara det yttre. Putsa på ytan, men kommer aldrig någonsin åt själva hjärtat. Jag kan aldrig göra det själv. Jerry Bridge igen. Dessutom försöker vi ofta utmana oss själva och andra att försöka ännu mer. Det verkar som vi tror att framgång i det kristna livet, hur vi nu definierar framgång, i grunden är upp till oss. Vår överlåtelse, vår disciplin, vår iver och med lite hjälp från Gud längs vägen. Våra läppar bekänner med Paulus: jag är vad jag är genom Guds nåd. Men vårt outtalade motto är: Gud hjälper den som hjälper sig själv. Och någonstans, åtminstone i mitt liv, så är det nästan så att budskapet nåd alena, bara nåd, är för bra för att vara sant. Det stämmer liksom inte med min erfarenhet, och antagligen inte med din erfarenhet av livet heller. Alltså det finns ju alltid någon hake på sånt där som låter för bra för att vara sant. Det finns ju alltid i alla sammanhang som du och jag lever i för övrigt, så finns det alltid sånt där om du gör så här, om du fixar det här, om du betalar det här, om du. Och till varje sånt om du, så finns också i 99% av alla fall, så finns också sådana här om du inte. Har du märkt vilken stress det skapar i livet? Alla de här om du å ena sidan och om du inte å andra. För jag vill ju ha det här som om du säger att jag kan få. Men så orkar jag inte alltid, och då vet jag att då hamnar jag här i om du inte. Och en sak som vi glömmer så lätt, det är ju att Bibeln faktiskt inte direkt är full av vittnesbörd om människor som har lyckats nå upp till Guds standard. Eller hur? Det är inte så jättemånga sådana berättelser i Bibeln om hur människor verkligen lyckades att vara allt det Gud hade tänkt de skulle vara i sin egen kraft. Därmed är Bibeln ett väldigt tydligt vittnesbörd om hur Gud gång på gång sträcker sig ner till rätt så bedrövliga människor. Och Bibeln är en enda lång berättelse om hur Gud möter vårt uppror med sin räddning, hur han möter vår synd med sin frälsning, hur han möter vår skuld med sin nåd och hur han möter vår uselhet med sin godhet. Det är Bibeln. För sanningen är att Guds standard, och det här är så befriande att inse detta, hur dumt det låter, Guds standard är helt omöjlig för oss. Amen. Tyst i pingstkyrkan idag. Ett sätt att summera Bibelns budskap, det är så här: Guds krav på oss är att vara rättfärdig. Sen när Gud kollar upp det, så blir diagnosen: det finns inte en enda som är rättfärdig. Inte en enda som gör vad som rätt är, citerar vi förra söndagen. Kravet är vår rättfärdig. Sanningen är, ingen är rättfärdig. Så det blev Guds lösning på alltihopa. Jesus förvar deras rättfärdighet. Och då måste jag fråga mig själv, exakt var i den ekvationen kommer mina egna ansträngningar in? Exakt var i den här ekvationen kan jag, med den jag är och mina möjligheter och mina resurser, var kan jag lägga till någonting alls i den ekvationen? Guds grav var rättfärdig, Hultgren, eller vad du nu heter. Ja, det där ska du få höra resten av ditt liv. Var rättfärdig, Hultberg. Oj då, Hultberg är inte rättfärdig. Vad ska vi göra nu? Jesus förvar Hultbergs rättfärdighet. Vad ska jag lägga till? Nada, låt mig förklara det här med Hultgren. Det finns en kille som heter Christer Hultgren. Jag tycker inte han ska behöva stå för mig och vem jag är. Bara det. Jag var en gång kallad till en plats. Christer Hultgren har skrivit sången Jag vill göra mitt liv till en lovsång till den. Fantastisk sång. En gång i tiden så var jag kallad till en församling uppe i norra Skåne. De ville att jag skulle komma dit. Det var på den tiden jag reste som evangelist. När jag kom dit så upptäckte jag att de förväntade sig att jag skulle sjunga. För de trodde att de hade kallat Christer Hultgren. Stackarna. Det är därför jag inte vill bli sammanblandad. Alltså det finns ju ingenstans som jag kan lägga till någonting till detta. Antingen är Jesus all min rättfärdighet totalt. Eller också är han det inte. Och försöker jag peta på Jesus är min rättfärdighet. Försöker jag peta på det. Så slutar han att vara det. Då får jag lita på mig själv. Och vet du vad? Det blir inte bra. Det blir inte bra alls. Det är svårt att inse och ta till sig att Guds kärlek är helt villkorslös. Att han älskar dig som du är och inte som du borde vara. Det finns ingen som är som man borde vara. Det är så svårt med allting som är villkorslöst därför att vi lever så totalt omgivna av villkor om du. Om. Johannes 8 finns berättelsen om kvinnan som på bar gärning blir avslöjad med äktenskapsbrott och blir förd till Jesus. Och Jesus svarar inte på deras anklagelse. Utan bara ritar på marken. Och de fortsätter och vill kräva ett svar. Och Jesus säger att den som är utan synd kan kasta första stenen på henne. Och så försvinner de. Det är ganska typiskt fariser. Vi är där du och jag ibland också. Ganska typiskt fariser att inte kunna erkänna oj, vi hade fel. Utan hellre går man sin väg bara. Men när de som har anklagat den här kvinnan en efter en har lämnat henne så reser sig Jesus upp och säger till henne, kvinna vad är det? De har ingen dömt dig. Hon svarar, nej, här är ingen. Då sa Jesus, jag dömer dig inte heller. Gå och synda inte mer. Men vänta nu, här finns ju en sån här uppmaning. Utmaning. Ett krav på att fixa till, eller hur? Gå nu och synda inte mer. Men tänk på ordningen i det här. Hörde du? Ordningen i det Jesus säger. För Jesus säger inte att om du slutar synda så ska jag inte döma dig. Han säger inte det. Han säger inte sluta först att synda så ska jag låta bli att döma dig sen. Han säger jag dömer inte dig. Sluta synda. Så den villkorslösa nåden, för det här det är ett tecken på Guds villkorslösa kärlek. Den börjar med, jag dömer inte dig. Och så blir den villkorslösa nåden ett incitament att lämna synden och det destruktiva. Istället för ett krav för att få del av det Gud har att ge. Gud ger först. Evangeliet är inte en gratis inträdesbiljett till ett liv i ständig kamp att lyckas inför Gud och människor. Nu säger jag det igen så att det går in. Evangeliet är inte en gratis inträdesbiljett till ett liv i ständig kamp att lyckas inför Gud och människor. En nådens evangelium är ett erbjudande om ett liv som Guds älskade barn där ingenting är grundat på vem du är. Eller vad du är. Eller vad du kan. Eller hur du presterat. Men allt är grundat på vem Jesus är. Och vad han har gjort. Allt. Jag har citerat den här lilla strofen från en sång av 10th Avenue North. Jag vill avsluta med den. För den här sammanfattar så kolossalt bra hela nådens evangelium. Det handlar inte om vad du har gjort. Utan vad som har blivit gjort för dig. Det handlar inte om vad du har varit. Utan om vart din brustenhet för dig.